Hej och välkomna till Inte rasist, men podcast är en podcast som granskar, analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik, företrädare och ideologi. Mitt namn är Magnus Esser Bengtsson och tillsammans med mig har jag Kristoffer Gummesson.
Ja, tjena Magnus. Vad fort det gick.
Snabba puckar.
Ja, verkligen. Jag hänger inte med.
Ja, men alla har hört det där.
Tidigare. Ja, i och för sig. Men kanske har nya lyssnare, det händer ju faktiskt. Folk upptäcker nya poddar.
Kan vara så.
Inte den här kanske.
Jag tror att det är konstant. Jag tror att man går från en podd till en annan och så slänger man den andra.
Det är kanske din egen erfarenhet som talar.
Jag har en väldigt ovetenskaplig spaning, men jag tänker på det. Jag tror att poddlyssnandet faller lite på mitten av hösten. Även mitten av våren.
Jaså? Det tycker jag verkar märkligt. Det är inte nu man behöver poddar som mest. Speciellt mitten på hösten och mitten på våren, så är det.
Men jag tror att det är så, nu utgår jag bara på mig själv, men jag tror att det är så att man mitt inne i vardagsbestyren och med jobb och allt annat, så att man inte har lika mycket tid i mitten av. Och sen så lättare kanske i början eller slutet av hösten och våren.
Det är möjligt.
Sommaren tror jag är en sån hög period när folk är lediga.
Men då har jag alla poddar paus, inklusive vår.
Jag vet.
Det verkar ju jättedumt.
Men jag tänker själv att det är ju på sommaren jag mest febrilt letar efter nya poddar att lyssna på. För att det brukar ta slut eftersom man är ledig. Och så.
Ja, okej. Jag lyssnar hela tiden. Det tycker jag lyssnarna ska göra också. Lyssna gärna flera gånger på våra avsnitt också, så får vi få upp statistiken.
Det är några som gör det.
Ja, vad bra.
Har de meddelat.
All right.
Det är mycket sanning, jag vet inte. Men det kanske är så att om man lyssnar flera gånger så kanske man lyckas upptäcka de här baklängesmeddelandena och sånt som vi lägger in.
Nu kom jag på en så att vi har ju fått flera fina mejl från våra lyssnare som jag har glömt att svara på.
Det är så.
Ja, så det kommer. Vänta ni bara, så kan ni få en liten present i inkorgen snart.
Det är ju en av kanske två saker som vi är väldigt dåliga på. Dels att vara snabba på att svara på mejlen. Vi läser dem. Vi tittar på dem flera gånger.
Vi pratar om dem med varandra.
Ja, och så påpekar jag att Kristoffer, nu får du svara på mejlen.
Ja, och sen så visslar jag vidare med något annat viktigt i mitt liv.
Kristoffer är mer av en litterat än vad jag kan skriva.
Ja, jag kan rent teoretiskt skriva. Sen så har jag ju en viss tendens att ha tankarna på lite andra håll ibland.
Den andra saken vi är lite dåliga på, det är ju att hålla en kontinuitet i avsnitt när vi släpper dem.
Fast jag tycker att vi är ganska kontinuerligt icke-kontinuerliga, om man säger så. Så att det borde ju lyssnarna ha lärt sig vid det här laget.
Ja.
Kanske kan sägas vara vår nisch, att vi överraskar folk. Men när vi släpper våra avsnitt.
Nu kommer ett nytt i alla fall.
Nu kommer ett nytt.
Det ni lyssnar på just nu.
Ja, många av våra lyssnare har ju säkert redan hört om den här mentala urspårningen som inträffade i Stockholms stadshus.
Kastar du dig rakt in nu?
Var inte det tanken?
Jo, okej. Okay. Ja. Nej, jag tyckte att det var väldigt...
Ja, men jag tänkte att om inte du hade påpekat det så hade det framstått som en rätt naturlig bara övergång in i programmet. Men, i alla fall... Eftersom att vi är irreguljära i våra utgivningsdagar så är vi lite sena på den här bollen kanske. För det jag tänkte prata om var som sagt den mentala urspårningen som inträffade i Stockholms stadshus förra veckan. Och även om de flesta kanske har hört om det så känner jag att det vore något slags tjänstefel kanske från vår sida att inte ta upp Sverigedemokraternas ledamot Rickard Walls anförande om de här tjusiga tiggarflickorna.
Rättelse före detta. Ledamot för Sverigedemokraterna.
Han är ju fortfarande ledamot, men inte för Sverigedemokraterna längre, för han har faktiskt blivit utesluten.
Exakt,
fick vi veta i morse efter det här. Så nu kommer han sitta kvar som politisk vild. Yes. Till att börja med så kan vi väl påminna oss vem den här Rickard Wall är. Han är förtroendevald som ledamot för detta då för Sverigedemokraterna.
Var det ett litet skratt där?
Att han var förtroendevald. Ja, det är liksom... Jag tappar mer och mer förtroendet för medborgarna i det här landet. Men okej, okay. Han tog i alla fall sin plats i Stockholms stadshus i samband med valet 2014. Och sen dess så har vi ju sett en del, låt säga, spektakulära framträdanden från honom i talarstolen. Det började redan i hans första framförande faktiskt under en debatt som gällde trafikfrågor i Stockholms län. Då han klev upp och höll en häpnadsväckande evighetslång enmansshow där han rabblade på om sin morfar, han visade teckningar och skuttade omkring framför de andra förmodligen gapande ledamöterna. Det här anförandet är över 23 minuter långt och gör sig bäst om man också kan titta på showen. Men vi kan bjuda på ett litet smakprov på hur det lät.
Samarbete ligger i vår ideologi, det ligger i vår ryggrad. Det är vår livsande. Och detta står i motsats till konfliktideologier. Till exempel på högerkanten. Där vill man ha kamp mellan samhällsstrukturer. Det ska vara kamp mellan nationer, kamp mellan raser, kamp mellan folk. Det säger vi nej till. På vänstersidan, på vänsterkanten, då ska det vara kamp inom samhällena. Det ska vara kamp mellan ekonomiska klasser. Det ska vara kamp mellan kön. Och vad nu allt de här människorna hittar på bråk om. Sverigedemokraterna står för det positiva samhället. Till motsats till... Nja, vi ska inte flyga. Nja, vi ska inte åka bil. Det där är inte Sverigedemokraternas politik.
Ja, så där kan det alltså låta i Stockholms stadshus. Inga konstigheter, det är bara så här det låter när landets, eller när landets huvudstad ska styras.
Vill du att jag ska säga någonting om
du
det
här? Du får gärna kommentera.
Jag gillar att ha grimtar bara.
Ja, det får vi, just grimtande tror jag vi får anledning att återkomma till. I alla fall, debatten förra veckan som har vållat lite debatt i sig gällde Sverigedemokraternas förslag om att förbjuda tiggeri. Sverigedemokraternas officiella hållning är ju ganska hänsynslös mot tiggarna i det avseendet att man inte erbjuder några lösningar på vad de här människorna i så fall, utifrån man då skulle förbjuda tiggeri, ska ta vägen och göra. Men Rickard Wall har faktiskt identifierat en väg ut ur fattigdomen för tiggarna, åtminstone för de som är kvinnor och unga och såklart snygga.
Och då har ja, person, själv jag är en gammal gubbe, har ju då personligen inte med saken att göra. Men jag kan ju ändå se att av då de här tiggarna som sitter, unga flickor, unga kvinnor, jag menar, en del av dem ser ju faktiskt väldigt bra ut, måste man säga. Och då kan man ju faktiskt fråga, alltså, det lilla jag vet av kvinnor är det att om en kvinna har möjlighet att skaffa sig själv ett badrum, så gör hon det.
Ja, det här känns som att vi måste prata ner lite grann. Till att börja, jag vet inte om Rickard var lyssnar på det här, förmodligen inte, men jag skulle vilja föreslå för honom att ta som en tumregel att meningar som börjar med "själv är jag ju en gammal gubbe och har personligen inget med saken att göra" bör avslutas med en punkt. Det bör verkligen vara tyst efter de orden. Det är lite grann som när Bruce Springsteen spelar Jungle Land på Stockholms stadion. Det är liksom, man förstör bara känslan efteråt utifrån man ska fortsätta efter det.
Ja, bra referens.
Det enda, alltså om man ska fortsätta efter de orden, det enda som man riskerar att göra då är att liksom skapa rätt obehaglig stämning.
Men det är lite som den här poddens namn till exempel. Jag är inte rasist, men.
Ja, precis. Mm. Männet blir ju lite överflödig kanske i så fall. Men det är precis det som händer här i alla fall, att Rickard Wall har sett unga tiggare flickor på Götgatan. Han slänger ett snabbt öga på dem och så konstaterar han att det där jag tänkte på nu, det har jag minsann inte med att göra. Det är ju jättebra så. Alla är glada och ingen har kräkts lite grann i munnen. Men tyvärr väljer Rickard att fortsätta låta munnen gå och det är ju då som det blir lite obehagligt. Jag vet inte om någon hörde det där lite raspande ljudet precis när Wall konstaterar att tiggarflickorna ser väldigt bra ut. Det är i alla fall ljudet av hur han på ett synnerligen obehagligt sätt, måste jag säga, gnuggar händerna som en slags kroppslig reaktion bara av själva tanken på de här unga tjejerna. Det får ni gärna gå in och kolla på YouTube också. Utifall ni inte är känsligt lagda kan ni gå in och titta på det. Vi måste ju också kommentera det här med badrummet. Det finns ju massor av stereotyper om kvinnor som inte på något sätt är hemma i ett anförande i huvudstadens beslutande församling att välja på. Men just det här med badrummen, det var i alla fall något nytt för mig. Mm. Att om en kvinna har möjlighet att skaffa sig ett nytt badrum så gör hon det. Mm. Jag liksom kan tänka mig i och för sig, han kanske anser att kvinnor är intresserade av hygienartiklar och sådana saker. Och då drar han liksom kopplingen till att de vill ha nya badrum. Jag vet inte.
Ja.
Men i alla fall, hur hänger det här resonemanget ihop? Låt oss lyssna på Rickard.
Ja, som sagt, min fråga gällde då varför då de här kvinnorna, de här flickorna inte bara reser sig upp, sträcker ut sin hand, så kommer någon ta den handen och så kommer de in i svenska samhället och lämnar misären bakom sig. Kan, jag har funderat på det länge, kanske Miljöpartiet är en lösning på väg här. Vi läste Eva Larsson i dagensnyheter.se den 26 augusti skriver så här. Jag har också träffat flickor på flickebarn på Sveavägen som bara är 14 år och väntar barn. Jag har sett vidden av problemet. Och så kanske det är. När man är 18 år i den här miljön så kanske man är trebarnsmamma och då är man fast. Och då skulle det i så fall kunna vara att lösningen på det här problemet är stoppa barnäktenskapen.
Det handlar om tiggeriförbud, Rickard, och det är nu två repliker begärda på dig.
Nämen, kan man tänka sig att någon har något att invända mot det här vattentäta anförandet?
Är det han som knackar i...
Nej, 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 nej.
Nej, det är ordföranden, det är
ordföranden som börjar ledsna på det här spekulerandet om hur det ser ut i iranska miljöer.
Ja, men han hänvisar ju faktiskt till en källa i klassisk sverigedemokratisk stil. Att jag har läst någonstans, här är en källa, nämner källan, inte så utförligt utan ja, men hon skriver något sånt här.
Det var ett biträdande socialborgarråd från Miljöpartiet.
Mm. Nej, jag läste den.
Ja, nej men...
Jag vet inte om de kom till samma slutsats, jag vet inte.
Jag tror inte att de drar samma slutsatser av resonemanget.
Exakt.
Men som du hörde i alla fall så var det två stycken personer som hade begärt replik. Och man funderar ju då på en gång, kan det verkligen vara någon som tycker att det är lite kontroversiellt kanske? Att en politiker erbjuder lösningen, knulla dig uppåt till samhällets olycksbarn. Eller är det kanske någon som invänder... på att den här närmast koloniala synen på förhållandet mellan svenskar och rumänska romer.
Men alltså, jag har lite svårt att greppa vad hans liksom lösning är. Det är just att ska han ha någon kampanj då? Eller?
Vi kommer, rent praktiskt vet jag inte, men vad lösningen ska bestå i kommer vi komma in på. Vi kan i alla fall lyssna på replikerna.
Jag saknar ord. Jag saknar ord. Verkligen.
Det här och be om pengar, det är ändå jag saknar också ord, jag vet inte vad jag ska säga faktiskt.
Bra repliker.
Ja, det tycks råda viss förvirring i stadshuset som det verkar i det här skedet av debatten. Tur då att Rickard Wall griper in och förtydligar vad han faktiskt menade.
Jag menar att det finns mängder av karlar i det här landet som gärna skulle inleda ett livslångt partnerskap med de här tjusiga unga tjejerna som jag ser. Det är det jag menar.
Okej, det var alltså ungefär så illa som vi befarade från början. Tack för förtydligandet, Rickard Wall. Ja, det här anförandet vållade i alla fall, som du vet, en del uppmärksamhet. Vilket föranledde Rickard att spela in en video på YouTube. Där han kände sig manad att än en gång förtydliga vad han faktiskt menade. Jag tror inte att han riktigt förstår vad folk tycker är problematiskt med hans anförande. För i det här klippet som han spelade in efteråt så berättar han än en gång att nej, alltså jag menade ju bara att svenska män med badrum hade kunnat gifta sig med de här unga tjejerna om inte de andra tiggarna hade hunnit före. Det är för övrigt rätt lustigt också att han har själv döpt det här klippet till Rickard Wall om tjusiga tjejer. Ungefär som att han verkligen vill nöta in det här gubbslämmiga catchphrasen på något sätt. Han menar också att han är en pionjär eftersom att han är den första som har tänkt på den här lösningen på tiggerifrågan. Och vi kan väl bara hålla med.
I mitt fall då, jag som hör till en av de första att upptäcka det här, en av de första att presentera det här, lägga ut texten, ja men då blir det jag som står i skottlinjen. Och det får jag göra. Icke en minut, icke en sekund ångra ett enda ord. Jag som sverigedemokrat,
står upp för de här flickornas rättigheter. Jag vet att de utsätts för graviditeter, påtvingade äktenskap när de är barn. Och det kommer jag fortsätta göra. Jag kommer stå upp för de romska flickornas rättigheter.
Att knulla sig uppåt på samhällsstegen. Jag tycker det är intressant. Han vet, och han har ju, som vi hörde förut, bara anfört en enda källa. Det är ju då det här socialborgarrådet. Problemet med hans anförande är ju inte att han tar upp att romska tjejer möjligen kan ha en utsatt social situation i sin samhälleliga kontext. Det är ju, alltså problemet är ju som sagt hans något koloniala syn på förhållandet mellan svenska män och romska tjejer. Vi kan i alla fall lyssna på ett sista klipp där han beklagar sig över att alla alltid tar de utländska männens parti.
De får, man får kalla mig rasist och fascist och allt vad ni nu vill. Varsågod och gör det. Jag bryr mig inte om det. Jag står upp för mänskliga rättigheter. Ni motståndare står upp för utländska mäns rättigheter. Och då kan man fråga sig, varför gör ni det? Varför tar ni hela tiden de utländska männens parti?
Ja, varför är det ingen som tänker på svenska mäns rätt att få ligga? Nåväl, som vi sa förut, så nu på morgonen så rapporterade alltså DN att Rickard Wall på grund av de här turerna har blivit utesluten. Men enligt det interna SD-beslutet så är det inte bara det här anförandet om tjusiga unga tiggarkvinnor, utan Rickard Wall ska även ha uttalat sig negativt om människor från Afrika, tydligen. Och vidare så ska han under valrörelsen ha dansat som en gorilla runt en valstuga och pratat Rinkeby svenska. Och när man studerar Rickard Walls allmänna karaktär så slås man ju av att ja, det låter helt rimligt att han har gjort det. Speciellt med hänvisning till det första klippet som vi lyssnade på, då han, som du mycket klarsynt påpekade, grymtar och faktiskt låter som en gorilla. Jag har även sett klipp på honom förut och han studsar runt i talarstolen och hoppar ur bild och sådana saker. Rickard Wall själv hävdar dock att det här är en ren lögn, men som någon slags karaktärsbevisning så skulle jag kanske nästan lita på SD-beslutet. Jag vet inte. Han ska också ha ställt sig upp under ett medlemsmöte och sagt blattebarn. Något som han också förnekar.
Borde bara ställt sig upp helt sonika? Och
förmodligen. Jag tror det låter typiskt honom. Att på ett Tourette-liknande sätt bara vräka ur sig det.
Ja, Rickard Wall är numera politiskt vild. Han påpekar även i en intervju i, och det var DM, där han säger att han snabbt tror att han kommer kunna samla ihop 1500 människor och starta ett nytt parti.
Ja, precis. Så det ser vi verkligen fram emot. Det blir spännande när den här showen i Stockholms stadshus fortsätter. Vi väntar exalterat på akt 2.
Det är mycket nu. Inte minst efter Rickard Walls strapatser i Stockholms stadshus. Även en annan händelse är väldigt uppmärksammad, och det är den som skedde i helgen, eller den som uppkom i helgen. Det var nämligen så att vi fick reda på att ett antal flygblad delats ut på den grekiska ön Lesbos, undertecknade av Sverigedemokraterna, SD-kvinnor och inga mindre än det svenska folket.
Jaha, jag varit inte tillfrågat. Så vitt jag minns.
Nej, men det kommer en förklaring på varför. Jaha. Sen tror jag. I de här flygbladen så kunde man bland annat läsa att svenska folket är vänliga, hårt arbetande och bryr sig om sina medmänniskor som flyr från krig.
Ja, men det kan jag skriva under.
Men Sverige håller på att kollapsa. Välståndet är slut och det finns inte några jobb, och våldsbrottsligheten har skjutit i höjden.
Är välståndet slut?
Ja, det är slut. Alltså,
mitt studiebidrag fortsätter ticka in varje månad i alla fall.
Precis.
Det känns ju bra.
Men du ska veta det, att till följd av invandringen så kommer ditt studiebidrag snart att helt avta.
Ja, jag tror att mitt studiebidrag kommer att avta på grund av att jag snart har läst i 6 år.
Nej, jag har läst de här flygbladen och där konstateras det. Förutom det så konstaterar man även att alla som kommer hit kommer att skickas hem förr eller senare, Och man konstaterar även att halalslakt samt burka och niqab kommer att förbjudas i Sverige.
Det var som fan.
Det här är alltså ett antal påståenden som många, enligt svensk media, ställt sig starkt kritiska till. Varpå i stort sett alla utom SD sågat sönder varenda påstående som står i de här flygbladen. Bland annat DN och Aftonbladet gjorde varsin granskning av de här utsagorna och konstaterade att allting var vild spekulation och rent av lögn i många fall.
Och ändå är hela svenska folket undertecknat den här skiten.
Mm, det säger någonting om att det parti har 13% i Sverige också. Mm. Svenska folkets kompetens vad gäller.
Ja, som sagt, jag börjar betvivla just den kompetensen.
I och med att den här nyheten fick genomslag i svensk press så uppstod det en viss tvekan från Sverigedemokraternas håll. Man berättade nämligen att man skulle meddela efter helgen om man hade något med flygbladen att göra. Förmodligen så funderade man på om man skulle blåljuga eller om man skulle kunna tänja lite på sanningen.
Det är en så himla konstig sak. Alltså, vi meddelar efter helgen svar på den här ja eller nej-frågan.
Mm, precis. Ovissheten var i vilket fall stor innan SD tagit ställning officiellt till de här flygbladen.
Och, till om de har gjort dem eller
ja, precis.
Tagit ställning till den saken. Ja.
Och under tiden från den här lördagen då, när det uppmärksammades i helgen, fram till att man bekräftade att, ja, det var nog vi som gjorde dem, så flög det en hel del fjädrar i den sverigedemokratiska hönsgården. Det var nämligen så att den 7 november, alltså lördagen samma dag, så kom en första kommentar till Aftonbladet. Och då var det STs kommunikationschef Joakim Wallerstein som säger att han vill inte kommentera uppgifterna. Mm-hmm. Citat. Det är lördag för mig. Du får återkomma på måndag.
Jag ska faktiskt titta på Så mycket bättre.
Mm. Inte heller den ansvariga för SD-kvinnor vill uttala sig, Carina Herstedt. Hon svarade nämligen så här. Jag är lite upptagen just nu. Punkt, punkt, punkt. Jag hörde inte riktigt, säger hon och lägger på telefonen.
Det är ett klassiskt försvar. Oj, nu brusar det här. Kom in i en tunnel.
Jag kan tänka hur det ser ut när Carina tar fatt, försökte greppa stavmixen för att göra lite ljud. Hallå? Nej, klick. Det var kul.
Ja, det var kul.
Jag försöker låta som en trasig radioapparat. Ja. Dagen efter, alltså söndagen den 8 november, så kommenterar även SDs starke man i Göteborg, Jörgen Fågelklo.
Du har problem med det här.
Jag vet, men jag ska meddela dig att han stavar Fogelklau.
Yes.
OAU kanske till och med. Så Fågelklo då. Han kommenterar i vilket fall de här flygbladen och han sa så här, citat. Jag vet ingenting om detta. Jag kan inte vara säker, men jag tror inte att de kom från oss. Vi hade inte formulerat oss så. Då får han frågan. Vad är det du reagerar på? Ja, att det såg väldigt hemsnickrat ut.
Mm, det kan man säga. Mm. Det är dumt att kommentera på det viset när du inte vet om det är ditt eget parti eller inte som har gitt ut de här flygbladen. Mm. Då sitter du lite grann i en rävsack senare utifrån det visar sig att de faktiskt har gjort det. Då tvingas du ju erkänna att okej, det var lite hemsnickrat. Det
var lite jobbigt. Under helgen så fick vi som sagt inte veta särskilt mycket om de här mystiska flygbladen. Dock så fanns det ändå saker som indikerade på att Sverigedemokraterna ändå var lite ansvariga. På flygbladet återfanns nämligen webbadressen welcometosweden.net. En adress som är registrerad på en viss Jakob Hagnell.
Welcome to Sweden?
Mm.
Jaha, okej.
Okay. Med någon form av ironi.
Är det det? Det är liksom, det är dumt att förmedla ironi i en webbadress. Det är lite svårt att få det att framgå, tror jag.
Ja, för sen tänker att nu kommer alla gå in här, för det ser ju trevligt ut. Och sen så tror de att vi är sakliga och sanningsenliga, för att det börjar ju trevligt. I alla fall.
Det börjar trevligt, ja. Första intrycket är alltid det viktigaste.
Att den här webbadressen, alltså Welcome to Sweden, är registrerad på Jakob Hagnell är något märkligt. Med tanke på att Hagnell lämnade alla sina förtroendeuppdrag i början av året, då det uppmärksammades av Expressen och researchgruppen att Hagnell spridit väldigt mycket näthat på på bland annat ideologiskt avvikande sidor som Fria Tider. Mm-hmm. Där hade Hagnell skrivit bland annat, citat, deportera packet till deras sophögar till länder. Det här var en kommentar till en artikel som handlade om Rosengård. Den här Jakob Hagnell var inte så långt borta, verkade som, ändå. För när Aftonbladet konfronterar Jimmie Åkesson några dagar senare, närmare bestämt i tisdags, så får han frågor angående de här flygbladen och han får även frågan på varför webbadressen är registrerad på en utesluten sverigedemokrat.
Det är ju en hemsida här som det hänvisas till, welcometosweden.net. Det är en man som heter Jakob Hagnell som står bakom den sajten. Han hade tidigare varit engagerad i Sverigedemokraterna men uteslöts efter näthat. Har han fortfarande uppdrag för partiet?
Ja, han jobbar på vårt partikansli så de där uppgifterna får du nu kolla om igen. Men nu måste vi gå. Tack så jättemycket.
Han jobbar alltså på partikansliet? Ja. Okej. Men han avslöjdes ju i Expressen att han hade natat.
Det är mycket svårare att försöka Carina Härstedt försvaret när den personen du pratar med står mitt framför dig.
Ja, precis.
Det hade varit jättekul om man liksom, oj, nu brusar lite här, oj, nu måste jag gå.
Fråga, vem är den här Jakob Hagnell? Blev inte han utsluten? Han jobbar hos oss. Oj, nu måste jag gå. Tråkigt.
Mat och sovklockan som ringde måste gå exakt i detta ögonblick.
Återigen, mycket, mycket märkliga indicier som framgår av de här händelserna under helgen. Under måndagen fick vi dock lite klarhet i all ovisshet. Sverigedemokraterna erkände nämligen att de, citat, hemsnickrade flygbladen faktiskt var deras. Som vi får anta är någon slags spjutspets i den här jättekampanjen som SD lanserade för några veckor sedan. Som vi pratade om, det här domedags.
Ja, i samband med presskonferensen.
Ja, precis. Därmed, i och med det här erkännandet, så var alla dammluckor vidöppna och föreställningen i full gång. Under måndagen kontaktar bland annat Svenska Dagbladet SDs kommunikationsansvarige Joakim Wallerstein. Det var han som Aftonbladet kontaktade i helgen som sa att nej men jag har...
Ja just det, det var han som hade lördag.
Ja, lördag ja. Svenska Dagbladet frågar Wallerstein, varför kunde ni inte berätta redan i helgen att flygbladen kommer från er? Vi ville tänka till innan vi svarar. Och vi ville se till att rätt person svarar.
Jag hade munnen full av OLV-chips, det var därför jag inte kunde svara.
Så att Wallerstein har alltså kommit fram till att rätt person, han har hittat rätt person som ska svara. Och rätt person är alltså han själv.
Som ska svara så, ja.
Precis. Han är alltså SDs kommunikationsansvarig och när Svenska Dagbladet hör av sig så är det han som då ska svara. Så han har alltså tagit 2 dagar på sig att komma fram till att ja, men det var nog jag ändå. Tittat febrilt i sin arbetsbeskrivning.
Men det är ju konstigt att man inte har förberett sig på att få frågor om den saken innan man lanserar flygbladen.
Men det är ju det som är lite smått intressant här. För jag vill ju mena att det har skett lite på eget bevåg från den här lilla gruppen som har satt ihop flygbladet. De har liksom skickat ut dem här. Det är vad jag tror.
Det är möjligt.
Och sen så blir det att, oj, okej, vi har flygblad här. Vem fan har gjort dem? Ska vi behöva stå för det här? Och det här kanske blir än mer sannolikt när man börjar lyssna på de uttalanden som sker efter att det avslöjas att det faktiskt är Sverigedemokraterna som står bakom de här flygbladen. Där även den allra högsta partitoppen blir inblandad och tvungna att kommentera de här notoriska flygbladen. Partiledaren Jimmie Åkesson fick bland annat frågor i Aktuellt om Sverigedemokraterna och om de menar att det är fakta som återfinns i flygbladen.
Och när det gäller då niqab till exempel, då säger ni att det och burka ska förbjudas på offentliga platser. Varför skriver ni det?
Det ser ut så i många delar av Europa idag. Fler och fler länder tar det steget. Jag tror att vi kommer att komma dit även i Sverige så småningom. Vi ser att det i praktiken fungerar så på vissa arbetsplatser, i vissa offentliga verksamheter och liknande. Och jag tror att den utveckling vi ser kommer leda till att det blir ännu mer av sånt.
Men det är ju inte samma sak som att ni säger att det kommer att förbjudas i Sverige på offentliga platser. Varför skriver ni det om det inte är så?
Ja, det är ju redan så i stor del att i praktiken så är det vissa verksamheter man inte kan använda.
Men det är en offentlig plats, vi, det kan ju vara dessutom, inom vården eller det skulle kunna vara inom skolan då, om man, ens klädsel skulle kunna hindra en i jobbet på något sätt. Ja. Men det är ju inte offentliga platser, men ni skriver ju här att på offentlig plats så kommer det att förbjudas. Varför skriver ni det?
Ja, dels så är det en beskrivning av, som jag sa, att i praktiken så är det så. Jag är också övertygad om att det,
vad är det som är i praktiken,
att det också i framtiden kommer att leda dit. Men också om vi får bestämma så kommer det att bli så.
Så här kommer det att bli om Sverigedemokraterna bestämmer, då förbjuds det?
Ja.
Men att det kommer att förbjudas, det har ni inget belägg för?
Ja, om vi får bestämma så kommer det att förbjudas. Jag är också övertygad om att även Sverige, precis som många andra länder i Europa, kommer att gå i den riktningen så småningom.
Jag gillar att Jimmy Åkesson verkar tro att det här med förbud, det är något som sker genom en dynamisk utveckling. Alltså, han pratade ju om det i början på klippet. Att ja, tendenserna tyder ju på det, eftersom att vissa offentliga verksamheter får man inte jobb med i cab och så vidare.
Men jag tycker det är lite på samma sätt som att säga att ja, alltså i klassrummet på många skolor då får man inte ha keps på sig. Och då är det tänkbart att i framtiden så kommer man förbjuda användandet av keps, eftersom det i praktiken är förbjudet med keps i skolan.
Jo, men precis. Och det är lite det jag menar, som att ett förbud då är något som sker genom en naturlig samhällsutveckling och inte genom praktiska, faktiska beslut.
Ja, precis. Men jag tycker att det är ett fantastiskt försök till cirkelresonemang från Jim Åkesson här. För han säger, ja, i praktiken är det så här på vissa specifika arbetsplatser, vilket då är ju en helt annan sak såklart än ett nationellt förbud mot någonting. Mm. Men att han sen glider in på att ja, och det kommer sannolikt bli så i framtiden. Jaha, men ni vill förbjuda det. Ja, precis. Vi vill göra det. Jaha, men du vill ändå säga att det kommer att bli så här. Ja, fast det enda partiet som är överhuvudtaget är inne och nosar på det är de själva. Så han får alltså till att det är fakta att det kommer förbjudas för att de själva vill förbjuda det. Och därmed så kommer det bli så i framtiden för att, jag vet, ja.
De hade ju lika gärna kunnat skrivit att tyvärr så kommer det vara så i framtiden att vi kommer piska invandrare i det här landet. Ja, för att det, om vi får bestämma så kommer det bli så.
De hade kunnat skriva lite vad som helst. Men det som är ganska uppenbart här, det är ju att Jimmy Åkesson vill kanske inte särskilt mycket stå här och försvara den där skrivningen på det här flygbladet. Det är vad jag tror. Väldigt förvirrande, minst sagt. Och det tycker programledaren också, för cirkusen fortsätter.
Men ursäkta att jag inte hänger med här då riktigt. Alltså, ni vill förbjuda det, det har jag förstått. Men ni skriver att det kommer att förbjudas. Vad har ni för belägg för det?
Som jag sa så är det ju till stora delar idag i flera verksamheter, i vissa yrken så kan du inte ha heltäckande
klädedräkt. Men det är inte på offentlig plats då?
Om jag får avsluta. Ja. Så i vissa verksamheter och i vissa yrken så kan du inte ha det här idag. Och det är ju försvårande naturligtvis om det är så att du utifrån din kulturella identitet vill bära det här eller är tvingad att bära det här. Så ser det ut på det sättet idag, och det är ju såklart försvårande för människor som vill komma till Sverige och leva här om de tror att de får leva precis som de gör i sitt eget hemland. Poängen här är ju någonstans att människor som kommer till vårt land måste vara beredda att anpassa sig, och då är det viktigt att man förklarar vad det är vi förväntar oss att man anpassar sig till, att i Sverige, här skyler vi inte oss på det sätt som man gör i andra delar av världen.
Märker du att han glider över till att han får fråga?
Vi skyler inte oss, vi går runt som i Garden of Eden. vi har inte ätit utav kunskapens frukten.
Nej,
i det här paradiset.
Jag förstår inte att vi är lata. Alla är kejsare. Men det är också fascinerande hur han lyckas liksom föra över samtalet till att han börjar prata om deras egen politik. För att säga, ja, men det är fakta att han får ju frågan. Är det fakta att det kommer förbjudas framtiden? Vad har ni för belägg för det? Och Jimmy också säger, ja, så kommer det bli om bla bla bla. Och sen så börjar han ju liksom argumentera för att Sverigedemokraternas hållning är den som ska införas i framtiden. Märker du det? Han börjar ju liksom bli politisk agitator här och säga, ja, det är svårt att anpassa sig, menar Jimmy Åkesson, om du har det här på dig. Och då har han ju helt plötsligt fört över det till en argumentation varför det i framtiden kommer bli så att Sverigedemokraterna kommer få igenom sin vilja och förbjuda det.
Han börjar argumentera för assimilationspolitik.
Exakt. Fascinerande, minst sagt. Men det är även så att, alltså, fakta är fakta. Och vi kan inte alltid hänga upp oss på fakta. Det är i alla fall vad Jimmy Åkesson konstaterar i Aktuellt.
Alltså, man har ju då rätt att göra det på offentlig plats. Och ursäkta att jag hänger fast vid det här, men Är det inte viktigt att information då som kommer från ett stort riksdagsparti också faktiskt stämmer med hur det är i verkligheten?
Ja, jag hävdar att det är fakta det som finns i det här flygbladet.
Men vad är det?
Och det är en lång rad delar här som jag menar att det är väldigt viktigt att vi signalerar för människor som är på väg till Sverige idag. Att Sverige är inte det man förväntar sig. Det är inte det fantastiska lyckorike som jag tror att många tror. Utan här så erbjuder vi just nu en kall vinter sannolikt. Vi erbjuder tältläger. Vi erbjuder inga jobb och så vidare. Och det är det
innan vi lämnar det. Det finns ju en rad punkter i det här faktabladet då, som du kallar det. Men just du säger att det handlar om fakta. Och när det gäller just den här då, kommer att förbjudas i Sverige. Var i ligger faktan där?
Ja, vi kan ju hänga upp oss vid huruvida det är fakta att det kommer att förbjudas eller inte. Om jag får bestämma så kommer det att förbjudas. Ja, så är det. Och det är också i praktiken idag en försvårande omständighet för dig om du till exempel vill jobba i vissa offentliga verksamheter och liknande.
Får jag bara säga? Han säger det kommer komma en kall vinter, sannolikt.
Ja.
När det gäller årstiderna så måste han gardera sig, men när det gäller liksom eventuella politiska beslut om Sverigedemokraterna möjligen en dag får bestämma, då är han helt säker, då handlar det om fakta.
Ja, men han konstaterar det här. Ja, men jag anser att det är fakta som står i de här flygbladen, och sen så konstaterar han att ja, men vi ska inte hänga upp oss på om det är fakta eller inte fakta.
Nej.
Det kan jag inte belägga.
Det första han säger i det klippet är ju att det är fakta. Sen efter ett tag är det inte så noga med fakta. Men det är ungefär, det påminner ju också om hans förhållningssätt till brottslighet som vi pratade om för någon månad sedan, då han hade sagt, när han varit konfronterad med att hans siffror om att brottsligheten skenar inte stämmer enligt Brå statistik, så sa han ju, ja, men det är inte så noga hur statistiken ser ut, det viktiga är hur folk upplever det. Ja,
så var det. Jag måste ju säga det också, är det bara jag eller har Åkesson blivit en något sämre debattör?
Ja, fast han har ju ganska svåra saker att försvara. Det är svårt att veta om han har liksom svårare saker att stå till svars för eller om han har blivit sämre själv.
Ja, det är ganska fascinerande med det här också. För om du märkte det så försökte Jimmie Åkesson liksom föra in saker som inte stod på det där flygbladet. Till exempel då, att han menar ju då att de förklarade att det är fakta att det är kallt i Sverige och de vill förklara.
Nej, det är sannolikt att det kommer att bli kallt.
Ja, förlåt. Och det här är ju inget som återfinns på de här flygbladen. Så det är lite det Mattias Karlsson sysslar med. Vi kommer komma till honom sen också. Han liksom försöker plocka körsbären ur kakan, eller vad säger man?
Ja, inte ens det. Han försöker tillfoga körsbär på kakan.
Ja, jo, snarare det, ja. Men man är också väldigt, väldigt duktig på att selektivt välja ut saker som man kan stå för. Och så nämner han vissa exempel av de här och konstaterar, ja, men så är det. Och sen så väljer han att hålla bort någon annan. Och det är de konsekvent. Men som sagt, Jimmie Åkesson för fram det här med kylan i Sverige. Och det gjorde han även när Aftonbladet konfronterade honom efter den här intervjun i Aktuellt. Precis det där klippet vi lyssnade på förut, när han springer iväg sen när han får frågor om den här Jakob Hagnell.
Mm, just det.
Men så här lät det i alla fall när Jimmie Åkesson börjar flumma om snö.
Ja, Jimmie Åkesson, de här punkterna som tas upp i det här pappret ni har delat ut nere på Samos Lesbos omnejd, är det fakta som står här?
Vi såg ju att justitieministern och migrationsministern idag hävdar att vi står och ljuger och att vi svartmålar Sverige. Och det gör vi inte, utan vi beskriver ju det klimat vi har här idag. Den situation vi har för inte minst migranter från olika delar av världen. Och vi beskriver också hur vi tror att Sverige kommer att utvecklas ytterligare om den här krisen fortsätter.
Så det är inte fakta?
Ja, det är såklart fakta att vi har tältläger i det här landet idag. Inte så många som man kanske hade hoppats på, men vi har det. Vi har ett väldigt kallt klimat, vi har inga jobb, det saknas pengar i välfärden, vi står inför en systemkollaps. Det är ju fakta.
Mm. Nej, det är det inte. Men ja, du hörde att han började babbla om klimatet.
Mm.
Det var liksom, nej, men det var det vi försökte säga med de här flygbladen. Och jag funderar ibland på om Jimmie Åkesson tänker att alltså, ja, alltså det är fakta att vi har skrivit så här på flygbladen. Det är fakta. Sen det som står på flygbladen, det är inte säkert att det är fakta. Men det är fakta att vi har sagt så här.
Ja, det är möjligt. Han verkar inte gilla den svenska vintern riktigt.
Nej, det verkar inte de göra någon av dem.
Det kanske
inte hit, det är kallt.
Det kanske inte var en slump att det var just vintersäsongen som han sjukskrev sig på förra året. Han kanske stack till Thailand eller någonting.
Ja, det är mycket brill så. I vilket fall, det var inte bara Jimmie Åkesson som fick stå till svars för de här flygbladen som delades ut i helgen, utan även Mattias Karlsson. Och jag tänkte börja med en grej som DN frågar Mattias Karlsson som jag tycker är lite rolig. Så jag vill bara flika in med den. Då frågar DN så här. I flygbladet så står: ni kommer alla att skickas tillbaka utan vidare specifikationer. Och det stämmer knappast. Mattias Karlsson svarar: nej, men på ett begränsat utrymme på ett A5-ark finns det inte plats för alla eventualiteter.
Det är så jäkla dumt. Alltså vadå eventualitet? Om det man hade kunnat skriva är: ja, ni som har asylskäl kommer att få stanna. För det är det som är sanningen.
Mm. Det är väldigt mycket faktiskt som de skulle behöva skriva ut på de där flygbladen faktiskt för att utveckla. Men det hade de inte plats
för. Vi har inte plats för... Vi börjar med en lögn och sen så har vi inte plats för att korrigera den lögnen. Det är så jäkla konstigt.
Ja. Och det är klart det kan vara krångligt att skriva saker som faktiskt stämmer. Och som tur är så fick ju Mattias Karlsson lite extra tid att prata om eventualiteter kring de här flygbladen i Sveriges Radios Studio 1.
Ni har ju fått kritik för en del av påståendena som ni gör på det här flygbladet. Alltså, är det en helt korrekt och sanningsenlig bild av Sverige som ni ger?
Jag tycker att vi har fog för de påståenden som förs fram i det här flygbladet, ja.
Men tycker att det är en sak. Halalslakt kommer förbjudas, det slår ni fast. Hur då?
Ja, halalslakt är förbjudet i Sverige. Man får inte skära halsen av obedövade djur och låta dem förbjuda
till
döds i Sverige.
Nej, men bedövade djur får man skära halsen av. Det är halalslakt.
Det är inte den vanligaste formen av halalslakt.
Det är tillåtet. Men det som ni fast ska förbjudas alltså?
Ja, absolut. Det är förbjudet redan. Och det är något som de finns ett väldigt starkt stöd för hos det svenska folket. Sverige har en av de hårdaste lagstiftningarna i Europa när det gäller just det här. Det som är legio bland muslimer i världen är att man slaktar obedövat. Det är
jo,
det
men
som
i Sverige, halalslakt som med bedövade djur är tillåtet.
Ja, det är tillåtet, ja, absolut. Ja, men halalslakt, men det kommer alltså så som sig. En majoritet av världens muslimer praktiserade, det är ju halalslakt av obedövade djur.
Men
det är
en halalslakt inte som inte bedrivs i Sverige är ju tillåten. Så att då stämmer ju inte riktigt det där påståendet, eftersom de djuren är bedövade.
Ja, men halalslakt är inte tillåtet i Sverige när det handlar om obedövade djur.
Så det är halalslakt enligt världens diskussion, omvärldens diskussion?
Normalt sett så brukar man förhålla sig till det som är vanligast när man diskuterar ett begrepp, inte det som är undantagen.
Alltså det är så jävla trams. Halalslakt är tillåtet, precis som programledaren konstaterar. Mattias Karlsson anser sig ändå bestämma vad som är halalslakt och konstaterar att det är förbjudet. Det som han kallar halalslakt. För det är ju då enligt Mattias Karlsson när man avlivar obedövade djur. Han konstaterar i vilket fall att ja, men det är halalslakt, och han konstaterar att ja, det är förbjudet i Sverige. Så vad handlar frågan egentligen om? De har skrivit i sitt flygblad att halalslakt kommer att förbjudas. Mm. Så oavsett vad så är det ju så att ja, men de anser ju att det som sker i Sverige då, som är halalslakt, det är okej. För då är det bedövade djur. Det verkar han inte ha något problem med. Och det som inte sker i Sverige, det är halalslakt med obedövade djur. Vilket är förbjudet i Sverige.
Då är det konstigt att man skriver att det kommer att förbjudas.
Exakt.
Så det är uppenbart att de menar att det alltså den här formen av halalslakt och djuren är bedövade kommer att förbjudas. Men det har jag inget belägg för.
Jag tror inte alls det är det de menar. Jag tror att de försöker kleta på muslimer halalslakt, för de har ju någon bokstavstolkning, för att de vet ju alltid bäst, Sverigedemokraterna, vad som är halalslakt. Så de försöker smeta på det här och sprida myten om att muslimer i Sverige skär halsen av obedövade djur. Jag tror att det är det som är problemet, att hamna på det här flygbladet. Och sen så måste de, men precis som Josef Fransson, riksdagsledamot, gjorde det här i somras, som uppmanade då människor på Facebook att bojkotta Coop och Konsum, tror jag det var, det är samma affär, va? Men två stora matvarukedjor, för att de sålde halalskött i Sverige. Och han tyckte det här var fruktansvärt. Problemet var bara för Josef Fransson att det som han spred, det var alltså ett svenskt företag som följde alla Sveriges djurskyddsregler.
Var de inte till och med prisbelönta för sin djurhållning?
Precis, de hade fått pris om det var Djurens Rätt eller någonting som hade gett dem pris då för att... Nu vet jag inte om det var Djurens Rätt, men de hade i alla fall fått pris för att de var så otroligt bra på det här med att följa djurskyddet. Men det spelade liksom ingen roll för Josef Fransson. Han fick ju svara på frågor om det här av Fria Tidningen, heter det, va?
Ingen aning faktiskt.
Nej, tror inte sant. De hade i alla fall frågat Josef Fransson varför han ville förbjuda halalkött eftersom det inte var någon skillnad på det. Att det inte var någon skillnad på halalkött i Sverige och annat slaktat kött i Sverige. Men det spelade liksom ingen roll för honom, för han ville ändå påvisa att halalkött var djurplågeri.
Jag vet, så det där är ju en liksom oändlig diskussion. Det spelar ingen roll hur mycket man, alltså hur många gånger det förklaras med människor att det här är inom ramen för djurskyddsreglerna. Det är det som är, alltså vi skulle ju självklart inte gå emot dem för att tillåta en viss typ av ritualslakt liksom.
Ja, precis. Men om det var så, alltså Mattias Karlsson kan väl inte säga rakt, precis som du indikerar, att han och Sverigedemokraterna möjligen vill förbjuda även bedövat, alltså halalkött som slaktas med bedövning. Det eventuellt är så, fast det du gör då, det är ju att du ger dig på en specifik grupp utan någon anledning, för då blir det bara för att det är muslimer då som primärt äter den här typen av kött. Mm. Så att det enda du attackerar då, eftersom det inte är någon skillnad på de två, då attackerar du bara muslimer.
Men du ska inte komma, eller du ska inte glömma att man blir ju faktiskt automatiskt muslim utifrån man äter.
Ja, precis. Enligt vissa sverigedemokratiska företrädare.
Mm, om ni kommer ihåg det.
men det jag vill föra i bevis här, det är att Mattias Karlsson ofrivilligt får sitta i Studio 1 och försvara ett flygblad som är jävligt hafsigt skrivet. Mm. Och som sagt, jag tror att han försöker påskina att halalslakt är något helt annat än vad det egentligen är.
Mm, förmodligen.
Mattias Karlsson får även frågan, precis som Jimmie Åkesson får, hur Sverigedemokraterna vet att bland annat burka och niqab kommer att förbjudas.
Niqab och burka kommer också förbjudas, skriver ni, när ska det ske?
Så redan idag är det ju så att möjligheten att bära heltäckande slöjor är delvis begränsad i det offentliga rummet. Vi har sett fall där man inom olika utbildningar, till exempel förskolläraryrket, har nekat sökande plats därför att det inte anses vara förenligt med yrkesrollen att ha heltäckande slöja. Vi har sett flera fall inom vården där man har nekat arbetssökande därför att man inte ansett att det var förenligt med yrkesrollen att ha heltäckande slöja. Och vår bedömning är ju att den här tendensen kommer att stärkas framöver. Det finns ett starkt stöd bland svenska folket för ytterligare begränsningar av heltäckande slöjor. Tendensen i Europa är att fler och fler länder begränsar heltäckande slöjor i det offentliga rummet av olika skäl. Och det är bedömning som vi gör att det kommer att också bli ytterligare begränsningar i Sverige framöver.
Det skriver ni inte. Ni säger att det kommer bli förbjudet.
Ja, det är futurum. Alltså, vår bedömning är att det kommer att bli mer begränsningar när det gäller det.
Ja, återigen den här synen på politik som liksom prognos. Alltså, det är en dynamisk utveckling det här med lagstiftning.
Ja, jag menar, de är även ett återkommande argument att de menar att svenska folket ställer sig bakom ett förbud mot att de har en majoritet med sig som vill förbjuda då klädesplagg på offentlig plats. Jag är ytterst tveksam till att det finns en sån majoritet. Men han
har ett väldigt gott självförtroende.
Ja, men han utvecklade det här i en intervju, för att de har ju sin egen propagandakanal STTV där de har en reporter som kommer och kan ställa lite frågor som inte är så svåra för dem att svara på.
Alltså typ en hovreporter.
Ja, det ska man kunna kalla det.
T. Lindvalls.
Och han får bland annat frågan, hur kan ni anse att svenska folket står bakom det här, är det inte lite konstigt, det tycker ju många. Och då säger han så här, ja, men jag tror att de flesta kan skriva under på att vi vill inte ha tvångsäktenskap eller månggifte eller att vi tror på kvinnor och mäns lika värde. Och det tar han då som argument för att de har skrivit att svenska folket står bakom flygbladen. Det är fascinerande.
Ja, det är otroligt fascinerande, och de exemplen är ju ligger redan inom ramen för existerande lagstiftning. Så det är inte särskilt aktuellt i den frågan.
Ja, men precis. Men ja, vi kommer att återkomma till det. Vi ska prata lite om just det här med svenska folket och hur de uppenbarligen då står bakom Sverigedemokraternas flygblad. I alla fall enligt Sverigedemokraterna själva.
Ni skriver också då, ni undertecknar det här flygbladet, Sverigedemokraterna, SD-kvinnor och svenska folket. Vilka är svenska folket i det här sammanhanget?
Ja, vår bedömning är att merparten av den informationen och de påståenden som finns med i det här flygbladet är någonting som det finns ett majoritetsstöd för bland det svenska folket. När det handlar om motverkande av tvångsgifte, jämställdhet mellan könen till exempel. När det handlar om påståendet om att flyktingar kommer att framöver börja skickas tillbaka om konflikten lugnar ner sig. Nu har ju alla partier utom Vänsterpartiet tagit ställning för temporära uppehållstillstånd. Det innebär ju att flyktingar eller asylsökande eller asylanter kommer att tryckas tillbaka när läget har lugnat sig.
Men,
i det
men tror ni att hela svenska folket som en man eller kvinna skulle skriva under det här flygbladet? Yes, det här tycker vi också.
Vill du säga någonting om det här?
Nej, vi avslutade med en fråga i det där klippet, så jag väntade på Mattias Karls.
Jaha, ja, precis. Den kommer snart. Men det är också, ja, det var precis det jag nämnde innan, även i det här SDTV, när han gör exakt samma kullerbytta, så att säga. När han säger att, ja, jag tror att de flesta kan skriva under. Alltså, men de har någon idé om att, ja, men vi förklarar bara hur det ser ut i Sverige. Ungefär som att de säger, ja, men här finns det skog och så här. Det är ju inte, eller Jimmy Åkesson när han nämner, ja, men det är kallt här i Sverige. Det var det vi ville förklara. Ja, jo, du får tolka ganska mycket om du ska läsa ut det av de jävla flygbladen. Men i alla fall, det är kanske så man ska se det. Det är som en abstrakt bild av Sverige. Så att, men de tänker sig att alla kan skriva under på den här abstrakta bilden.
Jag läste faktiskt av en slump här om veckan en text från en tysk jurist efter andra världskriget, och han beskrev bland annat hur Hitler liksom nu drar jag det här ganska långt förmodligen, att Hitler liksom formulerade en abstrakt idé om vad det tyska folket var. Alltså, ja, oavsett vad folkmajoriteten tyckte så representerade han svenska folk, eller tyska folk. Det enda jag ville säga med det är att det är en sån klassisk nationalistisk idé om folket som ett metafysiskt ting snarare än någonting, ett faktiskt demos.
Liksom. Så tanken är att det är flygbladet då? Eller, ja, men är det så?
Men det är klassisk nationalism, att man tycker sig företräda folket även om folket inte håller med en. Liksom.
Ja, men precis. Men uppenbarligen så skriver de ju under på det, eller rent... Alltså bokstavligt har de skrivit på sina flygblad med det svenska folket och signerat med det. För att de, men det blir ju, det är ju intressant rent filosofisk, en filosofisk utgångspunkt om man pratar om folkeviljan och Rousseau och sånt där. Det är väl så långt tänker det kanske. Även den här tyska filosofen.
Ja, jag tror snarare det här liksom nationalistiska idén från 1900-talet.
Fast det är inte det lite, alltså det är väl det nationalismen snor åt sig av Rousseaus arv, är det inte så?
Jo, det är möjligt.
Skitsam, vi lämnar det åt någon som har
mer någon kontakt.
Ja, men jag måste bara säga, jag tycker det är fascinerande. Man skulle kunna formulera vad som helst utifrån de här premisserna. Jag skulle kunna säga att, ja, men, rosor är röda, violer blå. Vi vill döda alla svanar i hela världen. Och så skulle jag säga så här, ja, men varför skrev du på det svenska folket? Ja, men några av de här påståendena kan de ställa sig bakom.
Att rosor är röda liksom.
Ja, precis. Eller att det är kallt i Sverige. Ja, men det tror jag att alla skriver under på.
Ja, sannolikt kommer det bli kallt. Sannolikt kommer det bli vinter.
Precis. Mm. Programledarna ger sig dock inte, utan kämpar febrilt och ihärdigt vidare med allt det tramsande som kommer från Mattias Karlsson och Sverigedemokraterna. Och för att sammanfatta hela den här cirkusen så tänkte jag att vi skulle avsluta med att lyssna på vad programledaren för ett av Sveriges mest seriösa program tycker om det hela.
Tror ni att hela svenska folket som en man eller kvinna skulle skriva under det här flygbladet? Yes, det här tycker vi också.
Jag tror att det finns väldigt få frågor eller flygblad där man skulle kunna få varenda människa i ett land att skriva under.
Men ni skriver under med svenska folket?
Ja, vår bedömning är att en majoritet av svenska folket står bakom de här sakerna som jag räknade upp.
Vad grundar ni den bedömningen på?
Motverkandet av tvångsäktenskap till exempel. Temporära uppehållstillstånd som nu alla partier utom Vänsterpartiet står bakom. Bibehållet förbud mot obedövad slakt av djur och så vidare.
Okej, vi säger tack där till Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna som alltså bedömer att det man skriver i den här flygbladet är sant.
Det finns mycket att säga om det där.
Ja, jag tycker att vi ska trycka på det här. Att som sagt, programledaren för ett av Sveriges mest seriösa program förmodligen sitter och i princip... måste hålla sig för skratt.
Ja, det är jätteroligt att det är liksom efter att Mattias Karlsson har rabblat på som en galen person en minut så blir det tyst en sekund och så bara, okej. Det är jättekul, men det är så himla sjukt det han säger. Han börjar med att konstatera att nej, det är nog svårt att få hela svenska folket att skriva under på allt som står i ett flygblad. Ja, skriv inte då att svenska folket skriver under det här. Det är det som är problemet för det första.
Men sen
så går han in på, men jag tror de flesta skulle hålla med om att tvångsäktenskap är fel. Stod det ens i flygbladen?
Ja, det stod något om forced marriages eller något sånt.
Ja, okej, men återigen, plocka russinen ur kakan.
Ja, precis, det är det han gör, för att det står även att välfärdsstaten har kollapsat och det finns inga pengar kvar och inga jobb.
Ja.
Och sen så står det även att alla uppenbarligen då vill förbjuda halalslakt och niqab och burka på allmän plats och en massa andra saker. Precis, men han sitter ju och liksom drar fram men så självklara saker. Det är som om du skulle säga, ja, men jag tror nog att de flesta skulle skriva under på att vi inte ska prygla människor på öppen gata. Alltså det säger ju någonting om de här jävla flygbladen, för att deras argumentation är ju, alltså det är sällan, det här är Kristina Winberg klass på det. Kristina Winberg är då Sverigedemokraternas EU-parlamentariker.
Så. Mm, en av två, hon är underhållande.
En av två, men det är nästan på den nivån att greppa efter allting jag försöker få tag på.
Båda de här intervjuerna med Jimmy Åkesson och Mattias Karlsson, det är, liksom, det är bland de mest korkade politikersvaren jag har hört sen Kristina Winberg då möjligen.
Det är imponerande att de lyckas få ur sig så mycket dumheter på så kort tid, kan jag säga.
Ja.
Men de kommer, jag tycker inte det, jag har märkt av våra nätroll, tycker jag, men de här människorna som rör sig kring våran sajt, för det är många som försvarar och tycker, ja, men det är helt rätt, det är väl inget konstigt det här.
Alltså sverigedemokratiska anhängare?
Ja.
Nej, de tycks mig omöjliga att nå, det är helt otroligt alltså.
Ja, nej, men
sådana här liksom flagranta jäkla snedsteg från deras partiledning, det är bara viftas undan liksom. Då tackar vi för det här avsnittet utav Interrasismen podcast. Jag tänkte säga den här veckans avsnitt av Interrasismen podcast, men i och med att vi inte kommer ut varje vecka så är det dumt att säga. Så jag säger bara det här avsnittet.
Mm.
Maila oss gärna på podd med 2D @interrasismen.se. Och så vill vi i vanlig ordning tacka Studentradion 98,9 i Uppsala för att vi får låna deras studio. Det tackar vi så hjärtligt för, eller hur?
Mm. Du låter lite trött, tänker jag.
Det är jag.
Fan, jag ska inte fråga den typen av frågor. Det är så jävla tråkigt att höra på dig när du sitter och berättar om hur du känner. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Interrasist med en podcast.
Ja.
Vi hörs.
Jag känner mig lite nedtryckt i skogen.
Hej då.